Och jag som programledare heter Emily Roslund. Hej då!
Det här är ett program från UR.
För Ambedkar var en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen.
Vet du vem som var de oberörbaras ledare och som la grunden för Indiens konstitution?
Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamna i den här rollen.
Lyssna på Bildningsbyrån om Bhimrao Ramji Ambedkar. Bildningsbyrån hittar du på UR Play.
Jag ångrar inte, jag fungerar inte så. Jag gjorde det medvetet, det var inte så att det råkade bli så där.
Möt före detta överbefälhavaren Mikael Bydén.
Och jag gjorde det på ett sätt som gjorde att jag tyckte att det skulle vara hanterbart. Jag hade så gärna undvikit det, det är väl klart jag gör det. Men gjort det gjort, jag får ju bara stå för det. Men jag går inte och grämer mig över det där.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Nu följer tolvslaget och sen får vi höra den dikt som framfördes vid den minnesceremoni som hölls i Örebro efter skolskjutningen.
När orden tog slut. Vad är ett liv? Ett liv är en låga som brinner. Ett liv är att styra vinden in i lungorna och ut igen. Ett liv är ett skrik. Ett liv är ett ord. Ett liv är ett namn. Om du har en röst ska du tala. Om du har ben ska du gå. Om du har händer ska du hålla dem i mina så att vi kan tala med varandra genom pulserande rytmer. Du ska tala med ord som rinner som ett blodomlopp i världen. Från Eufrat genom mörka moln på Europas himmel till ett regn av tårar över Svartån. Ditt språk är en sång med hjärtats rytm och civilisationens melodi. Den som började när någon stannade och hjälpte en människa upp. Den som spjälkade ett brutet lårben med en bit starkt cederträ och höll. Höll under axlarna så att alla kunde fortsätta gå. Genom skogarna. In i det frusna landet där bara brinnande trä kan hålla dig vid liv. Melodin som fortsatte när vandrarna byggde en bro på rullstenarna. Ett sätt att korsa den flod som består av samma vattenmolekyler som en gång började flyta i Eufrat. En bro över Örebro. En stad i civilisationen som fortsätter sjunga mänsklighetens tragiska melodi. Vad är en stad? En stad är en låga som brinner. En stad är att samlas på ett torg och sedan skingras igen. En stad är doften av piroger från Pita Gourmet. En stad är en skola. En stad är gemenskap. Om den har torg ska vi tala på dem. Om den har gator ska vi gå på dem. Vi ska gå tills våra skor är nötta och vi ska hålla varandra i händerna hela den tiden. Från Rynninge till Rostagärde, från Vivalla till Adolfsberg, från Rådhuset till Risbergska. Vi ska trösta varandra med musiken, vi ska trösta varandra med konsten, vi ska trösta varandra med händerna. Lär dig språket, sa de. Språket är nyckeln, sa de. Nyckeln till livet, sa de. Och orden rann genom dina ådror. När orden fyllt ditt blodomlopp så att det brann av medmänsklighet var dina händer varma som en febernatt. Du blev en del av Sverige, en del av Örebro. Med ombudsman, med smörgåsbord, med vanligt svart kaffe. Hjälmar, gös och empati. Ditt liv var dina andetag. Ditt liv var dina barn. Ditt liv var pirogerna du bakat. bönerna vi bad alla gånger vi gick i korridoren. Men den här gången hade korridoren inget golv. Den hade en avgrund och de sa åt oss att inte titta ner. Jag fick pressa mina händer mot dina axlar så att inte de sista orden skulle rinna ut. Ändå fick du tjocka gravljuset slut på vax. Och trots att orden ligger spillda i drivor över det icke-befintliga golvet så måste vi ta oss upp på fötterna nu. Vi måste ständigt tända nya ljus, vid Campus Risbergska och i våra hjärtan. På förskolan Blåmesen och kirurgmottagningen USÖ, på kulturkvarteret och Västra Stå. För vi är Örebro, vi är en melodi, en luta vars strängar vibrerar av tusenåriga ljud sedan innan vårt språk fanns i skrift. Och nu måste vi hålla i varandra, utan händer om så krävs. För nu har orden tagit slut.
Det har gått 2 månader sedan massskjutningen i Örebro den 4 februari. Idag fick vi höra den dikt som lästes upp av Parvin Hosseinia efter den tysta minuten på Stortorget i Örebro. En dikt skriven av Mikael Horvath Dahlman som flera har velat höra igen. Och det var också här Parvin Hosseinia som läste När orden tog slut. Efter dikten var det lutenisten Anthony Bales som spelade Preludium i G-moll av Pierre Galot.
Och nu Sara Sällström.
Ryggsimmar, vattenloppor och trollsländelarver. En rik sötvattensmiljö kan finnas mitt i stan och vara ett paradis för såväl småkryp som människor. Det handlar om stadsdammar i Vetenskapsradion om några minuter. Forskare har tagit reda på hur en damm ska se ut för att vara så bra som möjligt för den biologiska mångfalden. Och så får du stifta närmare bekantskap med trollsländelarvernas speciella teknik för att fånga sina byten.
Så här i P1 har det blivit dags att lämna över till kollegorna på Studio 1. Nu får ni berätta om er sändning i eftermiddag.
Ja, tack för det. Idag är det 2 månader sedan massmordet i Örebro och i Studio 1 idag så ska vi prata bland annat med en skolkurator som var en av alla de som gömde sig undan skytten Rickard Andersson.
Efter skottdådet så har hon både fått försöka läka sig själv med allt vad det innebär men också hjälpa andra i sin yrkesroll. Hur gör man med den där balansen är en av våra frågor. Och så hör vi polisområdeschefen i Örebro om utredningsläget. 1000 förhör har hållits hittills. Och så ska det handla om konsekvenserna av jordbävningen i Myanmar.
Just det, över 3000 personer har ju konstaterats döda hittills men dödssiffran stiger samtidigt hela tiden. Och nödhjälpen, ja den har svårt att komma fram till de som behöver och det påstås också att militärjuntan lägger beslag på nödsändningar.
Och så Trumps chocktullar. Vad är det smartaste sättet för EU att svara, hårt eller mjukt? Och är 0% tullar överhuvudtaget ett alternativ? Skulle det ens fungera?
Och behövs det en haveriutredning för att ta reda på varför diagnosen utmattningssyndrom egentligen infördes? Som ni kanske har hört så ska ju den diagnosen tas bort och den ska ersättas av ett annat system. Och en debattör som vi har med idag, han tycker att Försäkringskassan lät sig styras och påverkas av en liten grupp läkare som råkade ha det här utmattningssyndromet som specialintresse.
Jakob Forssmed, socialminister, är en av våra gäster i det samtalet också kan vi säga. Ursäkta, Donald Trumps planer på att fördriva palestinier från Gaza, det har väckt starka reaktioner i flera arabländer. Han vill ju flytta palestinier till Jordanien och Egypten.
Just det, Amer Moussa som har ett utrikesminister i just Egypten och tidigare ordförande i Arabförbundet säger att en sån här förflyttning vore etnisk rensning och skakar om hela regionen.
Hej John!
Hej!
Vad gör du här?
Jag rotar bland gamla fröer, för jag tänker det är onödigt att köpa nya fröer om man har.
Ja, men det är ju mest
till exempel.
Tomater du har där, säger
ja.
Trädgården med Pernilla och John är tillbaka.
Idag ska det handla om tomater, hur man sår dem och glöm inte heller, vi ska räkna upp alla dina favoriter.
Det ska vi.
Ja, det ska vi.
Du hör oss över hela trädgårdslandet varje måndag 10.35 i P1 och när du vill i Sveriges Radio Play.
Där har vi en trollsländelarv, en sån här mosaiktrollsländer, ser du den? Det är så kallt så den rör inte på sig.
Kan jag få hålla i den? Ja. Sakta vaknar djuren till liv efter den mörka vintern. Och vi människor, om vi bor i stan, vill kanske ta en picknick i gröngräset in till den lugnande vattenspegeln av en damm. Dammar förbättrar miljön och klimatanpassningen i stan. Och i ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet har biologer undersökt hur en urban damm ska se ut för att vara så bra som möjligt för både människor och småkryp. Vad de har kommit fram till hör du här i Vetenskapsradion.
Stadsdammar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden eftersom vi exploaterar överallt och vi har jättemycket stadsyta. Men om vi har de här små gröna ytorna inne i staden så gynnar det arterna.
Jag heter Sara Sällström och här är bevarande biologen Frank Johansson som har tagit med sin hov till en damm i ett parkområde utanför ett gym i Uppsala. Och det första han fiskar upp är en cirka 2 centimeter lång mosaiktrollsländelarv som först är svår att skilja från en liten bit av en pinne eftersom den är helt stel av köld. Den är helt stel, men det är som en, det ser ut som en gräshoppa utan ben och vingar.
Ja, fast den har fällt in benen, så den har ben. Och vingarna är på ryggen där, det blir riktiga vingar så småningom. Vi kan tina upp den sen, vi ser om den vaknar.
Ja, ska du ha den i din varma handflata där?
Ja. Titta, nu börjar den röra på sig, ser du det?
Ja.
Jag fällde ut benen där.
Hur ser du att det är en trollsländelarv?
Det finns flera olika varianter, men alla trollsländelarver, de har en speciell grej under munnen här. Käkarna, det är som en fångstmask. Så när det kommer något förbi, då kastar den ut den här. Och sen är det små tänder längs fram där den greppar saker och ting. Ser du det?
Ja, jag ser att den är liksom lite randig där längst fram.
Ja.
Det är som att den har en skinnflärp som den bara slänger ut.
Ja, precis. Det kallas fångstmask.
Ja, den där vill man inte råka ut för.
Nej, inte om man är liten. Den är inte att leka med. Och sen de här, det är sådana som kallas ryggsimmare. Det är en sorts skinnbaggar.
Ja, för de var väldigt aktiva här nere i hoven.
Ja, de är rovdjur. De kan sticka som små bin faktiskt.
De är ju jätteroliga. Det ser ut som att de har 2 jättelånga armar som de kravlar sig fram med här.
Ja, det är deras simben. Så de använder dem som åror och så paddar de sig framåt.
Och som åror, ja.
Ja. Och så längst bak på den yttersta leden har de också hår. Så det blir riktigt som en paddel liksom.
Ja, jo. Nu tänker jag, man ser såna här tävlingsroddare. Det är lite samma såna här långa åror som sticker ut.
Precis. Det är väldigt bra liknelse tycker jag. Ja, vi får mycket sådana här ryggsimmare, vattengråsuggor. Det är det som dominerar i den här dammen.
Kan vi gå runt den här dammen och så kan du få beskriva lite vad den har för egenskaper och hur den ser ut och sådär?
Ja. Den här dammen är troligen bara byggd som en rekreationsdamm då, för att det ska vara fint i den här lilla parken vid universitetsområdet.
Ja, den är ganska liten och rund.
Ja, vad kan den vara? 12 gånger 12 meter, något sånt där kanske. Jag tycker den är trevlig eftersom det rinner in en liten bäck så där, så då blir det extra lite liv, det pålar lite. Och sen i ena kanten har de växtlighet. Och sen i andra kanten har de en liten träramp som går runt. Och så finns det en liten brygga och så på också. Så det gynnar även folk som vill komma hit och bara njuta av naturen. De behöver inte stövlar eller något sånt på sig. Man kan stå på den här lilla rampen och titta och njuta av dammen.
Eller sitta där på andra sidan i gräsmattan.
Ja, det finns en gräsmatta med en liten sluttning på också. Ja, men jag tycker de har fått till den här mycket fint för människorna.
Men ni har ju undersökt runt 80 dammar i Stockholm.
Det stämmer.
Varför vill ni kolla dem?
Men biologisk mångfald är ju viktigt för människorna som bor i staden. Och ett sätt att skapa biologisk mångfald är att ha en massa grön yta i staden. Och dammar kan man kalla någon sorts grön yta. Trots att vattnet är blå så kallas de ändå grön yta. Och har man den här dammarna i städerna, de fyller ju flera funktioner som vi brukar kalla ekosystemservice. Dels så tar de i hand om sådana här ytvatten som kommer rinnande och så kan det sedimentera lite. Och så rinner inte allt skadligt ut i sjöar och åar i form av näringsämnen, men även tungmetall och sånt kanske. Sen fungerar de också som en buffert om det regnar väldigt mycket, så istället för att bli översvämning i alla källare så kanske dammen fylls upp först. Sen är dammen också till många människors glädje. Den kan fungera som rekreationsområde. Kanske många av skattebetalarna är villiga att betala lite extra för att ha det här gröna i sitt närområde där de kan gå runt och njuta av naturen. Vi kan också tänka oss att skolklasser kan åka dit i utbildningssyfte. Istället för att hyra en buss och åka flera mil utanför staden så kan man ta sin skolklass där. Titta på småkrypen, titta på växterna. Kanske det finns lite fåglar runt dammen också. Sen finns det också studier som visar att man mår bättre om man har ett grönområde och tittar på dagligen. Det finns studier som visar att folk som inte kommer ur sina lägenheter på grund av sjukdom eller något annat, om de får se en grön yta eller en damm så mår man bättre. Man är mindre sjuk än om man inte ser den här ytan i genomsnitt alltså.
Vad har de här då? Här är några fröställningar från förra året. Det verkar ha varit några blommor här de har satt.
Ja, jag vet inte om de har planterat dem eller inte. Det är lite olika hur man konstruerar dem. Men de brukar sätta lite som de har köpt i handelsträdgårdar. Men det koloniserar väldigt snabbt med naturlig växtlighet också.
Vad har vi med växter här då längs kanten?
Här har vi något som inte jag gillar då, som när man bygger dammar, det är kaveldyn.
Ja, det är de där som ser ut som cigarrer när de får blommor.
Ja, precis. Och de har tendens att ta över dammen, så till slut blir den helt igenväxt av kaveldyn.
Vilka är det då? Är det de här stora vassliknande skälkarna?
Ja, nu har de inga cigarrer kvar här.
Och vad var den huvudsakliga frågeställningen i studien?
Vår huvudsakliga frågeställning det var att förstå vilka miljövariabler som påverkar den biologiska mångfalden. Så vill vi förstå vilka miljövariabler i dammen som till exempel djup, växtlighet påverkar, hur mycket näring. Men också miljövariabler som finns runt dammen, som till exempel hur mycket hård yta, hur mycket skog, hur mycket äng, hur mycket hus, hur mycket människor. Och sen la vi in en sak som inte så många har gjort. Vi tittar också på något som vi kallar socioekonomiska faktorer runt dammen. Så vi tog en diameter, eller vi tittar 250 meter från dammen. Människorna som bor där, hur mycket det skiljer i inkomst mellan människorna som bor vid olika dammar, utbildning, etnicitet, det vill säga om de var födda i Sverige eller inte. Så alla de här variablerna, dammvariablerna, landskapsvariablerna och socioekonomiska variabler. Så la vi in det i en stor modell och så tittar vi vilka av de här är positivt och negativt associerade, alltså korrelerade med en hög biologisk mångfald.
Går det att sammanfatta vad ni har kommit fram till då?
Ja, om man generaliserar så kan vi komma fram till, har vi kommit fram till följande. Man kan säga att en damm för att ha hög biologisk mångfald, den ska vara hyfsad djup.
Och då talar vi om hur djupt då?
Det måste, i mitten så är det bra om det är djupare än 2 meter. För vad som händer om den är för grund, då växer den igen till slut. Och vi vill försöka ha ungefär 50% öppen vattenyta yta i den. Sen vill vi också ha lite grönt runt omkring dammen, så liksom inte asfalt och hus ända fram. Och gärna kanske lite lägre vegetation, men inte för mycket där heller, utan det måste vara soligt och öppet. Vi vill också ha lite näring i vattnet, men inte för mycket, för då växer den igen kan vi säga. Sen då runt omkring dammen, då vill vi inte att hus och sådana hårdyta ska komma för nära, för det påverkar negativt, för då finns det ju ingen grönyta.
Så parkeringsplatser och asfalterade ytor helt enkelt?
Ja, det försöker vi undvika. Men jag tror det räcker med en grön bård på liksom kanske 25-50 meter runt dammen, så vi kan ha hus och byggnader nära dammen. Det funkar.
Och för livet i dammen självt, alltså för den biologiska mångfalden, alla olika arter och organismgrupper, hur viktigt kan det vara att ha dammar i staden då?
Stadsdammar kan vara viktiga för den biologiska mångfalden, eftersom vi exploaterar överallt och vi har jättemycket stadsyta. Men om vi har de här små gröna ytorna inne i staden, så gynnar det arterna. Och det finns till och med arter som är lite hotade som klarar sig bra i dammar inne i städerna. Så vi har till exempel hittat en art som heter citronfläckad trollslända, som är rödlistad i Europa. Vi har också hittat större vattensalamander som också är rödlistad. Och de trivs och gör bra i de här dammarna. En annan sak som var intressant var att vi tittar också på unika arter i dammarna. Och det visar sig att där är det en negativ korrelation. Alltså om det är en hög biologisk mångfald, då finns det några arter som inte finns där som är väldigt unika. Och de unika arterna, de kanske finns i dammar där det inte är så hög biologisk mångfald. Hur ska man då tänka liksom, om vi vill ha de här unika arterna också? Och då tänker vi så här att man kanske ska ha dammar som ser lite annorlunda ut. För de här unika arterna, de behöver säkert kanske en väldigt steril damm eller en damm som håller på att växa igen. Så att man har en variation av dammar också, om det är möjligt.
Så det är bra, just den totala mängden av arter blir större om man har lite udda dammar och några som gynnar många.
Ja, precis. Även en mångfald av dammtyper skulle man kunna säga. Men om man inte har något val, då bör man satsa på de här typen av dammar som jag sa i början, med liksom 50% öppen vattenyta och lite vegetation runt omkring.
Vad kom ni fram till när det gäller de här socioekonomiska faktorerna då?
Ja, vad kul att du frågar det. För där trodde jag att man skulle hitta någonting som man hittat i USA i flera studier. Inte i dammar, men i parker och sådär. Något som man kallar lyxeffekten. Det är att områden där folk tjänar mer pengar, de har högre biologisk mångfald. Men när vi la in det i våra modell, så de här socioekonomiska faktorerna som utbildning, inkomst, etnicitet, det spelade ingen roll alls. Så dammar som fanns i områden av en viss socioekonomisk struktur, de hade ingen skillnad i biologisk mångfald som de i en annan typ av socioekonomisk struktur.
Och vad drar du för slutsatser om det?
Jag tror att det kan bero på att till exempel många av de här studierna vi gjorde i USA, att USA och Sverige kanske skiljer sig lite åt i hur mycket grönt man har i olika områden. Så jag tror även i Sverige så satsar vi på gröna områden i olika typer av stadsområden, tror jag.
Finns det någon utveckling kring hur man tänker kring dammar generellt i stan? Är det någonting som är på väg att bli mer av, eller är de hotade på något sätt, eller vad har de för status i stadsplaneringen?
Nej, men de har en hög status, det ser vi. Det är många som kontaktar oss och frågar hur de ska se ut, och det finns massor med seminarium och det skrivs mycket om den. Så under de 10 åren vi har hållit på så har det konstaterat jättemånga nya dammar i Stockholm, och nu står vi i Uppsala, här bygger man också jättemånga dammar. Så det är bra fart på dammbyggandet.
Nu har du djuren här i en plastburk.
Ja, här är de.
Får du ta bort lite gamla torra löv där.
Här är en annan intressant också. Jag vet inte om de är hemma där. Det är de som man kan kalla husmaskar.
Aha, de är också så där lite avlånga, men det ser verkligen ut som att det växer mossa på den. Vad är det för något?
Ja, men den har byggt ett hus av växtdelar. Nu sticker den ut huvudet där, ser du det?
Ja, det är någon liten som viftar där framme. Ja,
så de bygger ett hus av växtdelar eller av stenbitar. Men det är ingen mask, de kallas husmaskar, men det är en nattsländelarv. Så när den blev vuxen sen så ser den ut som en liten nattfjäril i grå i färgen.
Ja, nu ser jag, där kommer ut en liten insektsliknande krabat.
Precis.
Ur sitt hus.
Ja. Ja,
Här fick vi ytterligare en art av trollsländer. Den vi hade förut är en som kallas mosaiktrollsländer, men de här, de tillhör gruppen flixländer.
Oj, vad smal den var.
Ja, de är helt annorlunda, men de är också trollsländer.
Och den simmar liksom lite mer som en orm, ja. Slingrigt.
Längst bak så har den tre stycken gälblad, ser du det?
Ja, det är nog lite långa spröt där, va?
Ja, det är inte spröt, utan de är så här platta som en liten fena.
Och där har den sina gälar då, andas med, eller?
Ja, delvis. Så de är jättelätta att känna igen. Långa, smala och så alltid de här tre spröterna bak, som vi kan kalla det. Det är de här som blev blåa när de blev vuxna. Så säkert sett dem flyga fram och tillbaka längs stränderna. Ofta flyger de tillsammans, två och två. Så där. Har du sett det någon gång?
Ja, ganska liksom klar.
Ja.
Blåa.
Ja. När de blev vuxna, då blir de sina blåa sen.
Ja, oh, fint.
Kryper upp, kryper ur sitt skal och så kommer det fram en slända som blir blå efter några dagar. Mm?
Ja, vad kul att du hittar så mycket.
Ja, jag är förvånad att vi hittar så mycket trots att det är så kallt ute.
Bådar gott för den här dammen.
Ja, men jag brukar cykla förbi ibland på väg till jobbet och bara stanna till 5 minuter för att titta vilka trollsländer det finns här.
Sen kan man ju tänka också vatten och lite stillastående så där. Finns det inte risk att det skulle kunna bli väldigt mycket mygg också?
Det är en jättebra fråga. Den frågan får man ofta. Det blir inte så mycket mygg i de här. Man hör ofta folk när man står och säger att det blir så myggigt här med de här. Förut sa jag att man inte skulle ha fisk, men vill man garanterat inte ha mygg i sin damm, då ska man tillsätta fisk. Men sen, många av de här insekterna och småkrypen, de äter ju andra småkryp, så de äter upp mycket, mycket av mygglarverna. Och har man konstant med vatten i dammen, man låter den inte torka ut och komma upp på vattennivån variera under året, då får man väldigt lite mygg. Så det ska inte vara något större problem.
Ja, det var skönt att höra.
Ja.
Men lite mygg kanske är bra då som mat för de andra.
Jag tror de klarar sig bra utan mygg, småkrypen. Det finns så många andra man kan äta.
Nu pratar vi ju om lite större offentliga park- och stadsdammar av olika slag. Vad skulle man kunna ta med sig av de här kunskaperna som ni har tagit fram här till om man till exempel som trädgårdsägare vill göra en liten damm i sin egen trädgård? Finns det några lärdomar där?
Det är i princip samma lärdomar som vi har av de här. Och det finns studier i England där man gjort flera stycken på trädgårdsdammar. Hur mycket biologisk mångfald de har. Och det är rik biologisk mångfald i dem också. Det kanske räcker med en damm på några kvadratmeter i trädgården om man gillar det.
För att då har man ju oftast mycket mindre plats i sin trädgård och kanske inte kan göra de här djupen, tänker jag heller.
Nej, men man kan göra en lite mindre damm och så får man väl rensa bort vegetationen med jämna mellanrum.
Så att det inte växer igen?
Ja, vi får ju arter även om det växer igen, men vi får ju en lägre biologisk mångfald och till slut så har den ju växt igen så mycket så att man inte ens har vatten i den.
Och det är klart det här med att det ska vara lite soligt och så, då kan man ju tänka på i trädgården också att det inte ska skugga för mycket och så vidare.
Det stämmer. Mm. Något enstaka träd kan man ha runt dammen, men det får inte vara för mycket skugga. Då försvinner många arter. De gillar inte om det blir för skuggigt och mörkt.
Är det mörkret eller kylan som de inte gillar med skuggan?
Jag tror att de vill ha lite solljus och det blir för kallt i vattnet. Vi ska se om vi hittar något mer. Här får vi massor med skinnbaggar. Helt enormt hur många det var. Ser du de här små grejerna?
Ja, lite som prickar i vattnet.
Ja, det är djurplankton, zooplankton som vi kallar dem.
Om man ser att de också simmar runt på lite ryckiga rörelser sådär. Ja, så små prickar i vattnet.
Ja, precis. En del av dem kallas ju vattenloppor. Det som kallas loppor, det är vad de simmar så här hoppigt.
Så det är det de här ryggsimmarna bland annat äter kanske?
Ja, jag släpper tillbaka den nu.
Ja, ryggsimmare, vattenloppor och trollsländelarver. Det är några av de småkryp som kan trivas i dammar i stan om dammarna har rätt egenskaper. Och hur en bra damm ser ut för biologisk mångfald är alltså det som biologiprofessorn Frank Johansson och hans forskargrupp vid Uppsala universitet har studerat. Du har hört ett avsnitt av Vetenskapsradion som gjorts av mig, Sara Sällström, och producent Lars Broström.
Och när det gäller vetenskapsprogram så vill jag bara påminna om Vetenskapspodden som släpper nytt avsnitt varje lördag morgon någonstans runt 9-tiden. Håll utkik där i Sveriges Radio Play-appen. Sök efter Vetenskapspodden.
Spanarna.
Framtiden ser ändå väldigt ljus ut skulle jag vilja säga. Mm. För att om det är något vi har lärt oss av historien så är det ju att varje generation gör ju revolt mot generationen innan.
Ja! Himlen och skyn blir den nya ytan att kapitalisera på. Man säljer liksom avsnitt av himlen som upplevelse.
Så jag spanar att skyltarna om 100 000 år, för jag tror inte de här monumenten och asfaltytorna, jag tror inte det kommer bli något av det.
Det bär inte.
Nej, det bär inte. Utan skyltarna som finns in till de här slutförvarsplatserna, på dem kommer att stå så här: om du är människa så får du väl vara det, men det är på egen risk.
Fredagar och lördagar i P1 och när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Vi hörs i Spanarna.
Den här veckan är det Kattis Ahlström som är programledare. Spanare är Göran Everdahl, Jessica Jedin och Niklas Källner. Sveriges Radio P1, klockan är 12:30.
Här är lunchekot. Högre löner för 200 000 anställda inom handeln. Billigare el och drivmedel får inflationen att bromsa mer än väntat. Misstankar mot anställd på HVB-hem efter att pojke rymt och utfört uppmärksammad skjutning. Och 50-tal svenska författare vill att kulturministern agerar mot techjätten Meta. Några av rubrikerna idag. Men vi börjar med att det just nu är kraftiga nedgångar på börserna, bland annat Stockholmsbörsen som just nu är ner omkring 3%, en nedgång på några minuter bara efter uppgifter att Kina svarar på USA:s nya handelstullar genom att lägga på ytterligare 34% i tull på varor från USA. Här i studion Ekonomiekots Per Ivarsson. Ja, de här uppgifterna kom alldeles nyss bara. Varför agerar Kina så här?
Ja, man kan väl anta att Kina helt enkelt, de har ju tydliggjort att de avser att svara och nu har de gjort det, så att då är väl det, kan man väl, om det nu blir verklighet att de verkligen genomför de här höjningarna av tullarna, så blir det ju det här handelskriget som man har varit rädd för, att det på allvar har startat, eller om man nu ska uttrycka det.
Beskedet kom för några minuter sedan alltså, och och därefter så backade Stockholmsbörsen bland annat rejält, flera procent. Varför agerar marknaderna så här kraftigt?
Ja, men man kan väl säga att när beskedet kom så var väl Stockholmsbörsen ner någonstans kanske 0,6-0,7%. Och nu så är den ner ungefär 3% på ett av generalindexen. Så det blir en snabb och kraftig reaktion. Och det troliga är väl att man helt enkelt just förutspår att ja, det här blir ett handelskrig, och det kan också komma svar från USA, det vill säga från Trump och hans administration, och att det då kommer att få effekter på tillväxten världen över. Det anses ju allmänt, det är utbrett bland ekonomkåren att man menar att tullar är inte speciellt bra för tillväxten utan är tillväxthämman, och det gör att tillväxten avtar, och då kommer förmodligen börsen att gå ner om tillväxten minskar.
Om vi stannar kvar vid det, just utvecklingen framåt. Efter Trumps besked om de nya handelstullarna så var USA:s finansminister Bessent tydlig om att eventuella svar från andra länder kommer att leda till ytterligare upptrappningar. Vad är det vi kan komma att se här framåt?
Ja, det återstår att se om de gör allvar av det hotet i så fall från administrationen i USA, att de helt enkelt svarar på Kinas svar, eller man nu ska uttrycka det, så att det blir ett... Ja, men att man helt enkelt utökar handelskriget och tullarna också.
Säger Ekonomiekots Per Ivarsson med här i Lunchekostudion. Vi ser att Stockholmsbörsen nu är ner 3,1%. London har hittills backat 2,5% och Frankfurt ligger på minus 3,3%. Dollarn kostar för närvarande 9,94 kronor. Euron handlas för 10,98. Vi stannar kvar kring handelstullarna. Europeiska företag ska inte ge vika och flytta sin produktion efter beskedet om de nya amerikanska tullarna. Det var beskedet från Frankrikes president Macron som manade till en gemensam europeisk strategi när han igår samlade ledare från det franska näringslivet.
Je sais ce qui va se passer, les plus gros ont tendance à jouer solo. Et c'est pas une bonne idée.
Det finns alltid stora företag som i en situation som den vi nu är i snabbt försöker hitta egna fördelar. Det är en väldigt dålig idé att göra det i det här känsliga läget, slår president Macron fast och manar till att inget europeiskt företag ska flytta över sin produktion till USA just nu. Genom att vara tydliga kan vi vara starka, säger den franske presidenten, och påminner om att Europas marknad består av 450 miljoner människor och därför är betydligt större än USA:s.
Parce que nous avons une force. C'est un marché de 450 millions d'habitants. C'est ça l'Europe.
Den franske presidenten betonar också att EU:s svar på Donald Trumps tullar sker genom gemensamma förhandlingar mellan de 27 medlemsstaterna. Macron är ändå oroad över flera franska näringar, inte minst exporten av lyxvaror som champagne och konjak, som redan är hårt drabbade av kinesiska tullar. Men det handlar även om mode, kosmetikaindustrin och inte minst flygplansindustrin. Var femte fransman arbetar idag med varor som exporteras till USA, enligt franska näringslivets organisation MEDEF. Och deras talesperson Charles Snati säger till France Info att franska företag ställer sig bakom Macron, men för att inte drabbas för hårt behöver europeiska regelverk förenklas. Cecilia Blomberg, Paris.
Fack och arbetsgivare inom handeln har kommit överens om ett nytt avtal med höjda löner för omkring 200 000 anställda i butiker, på lager och inom e-handeln. Även deltidsanställda som jobbar mer timmar än kontrakterat ska få bättre betalt. Gabrielle Åsis jobbar i en bokhandel i Stockholm.
Nej, men alltså 2 000 på två år, ja. Jag väntar mig inget annat. Jag är inte här för pengarnas skull. Jag är här för att jag älskar böcker. Det är inte för att bli rik man jobbar i butik.
En annan butiksanställd i Stockholm som inte vill vara med sitt namn är mer positiv.
Det är väl helt okej, antar jag.
Sen är det också en ny regel om deltidsanställda, att man kan få rätt till övertidsersättning. Vad tror du om det?
Det tror jag är bra. Viktigt, för jag vet att det inte har varit så hittills. De flesta jobbar väl deltid i butik generellt, så det är väl något positivt.
För anställda i butiker ger avtalet drygt 2 000 kronor i löneökning på två år. Handelsfackets ordförande Linda Palmetsoffer är nöjd med det.
Det är en stark överenskommelse där vi ju har lyckats få med våra viktiga frågor. Med låglönesatsning, med mertidsersättning till deltidsanställda. Vi har fått in en arbetstidsförkortning på lagersidan.
Avtalet i handeln innehåller också en ny regel om att de deltidsanställda, som är många i just handeln, ska kunna få motsvarande övertidsersättning när de arbetar mer än sin kontrakterade tid. Men det gäller inte om man ersätter någon som är sjuk eller vabbar, till exempel.
Jobbar man kvar efter passets slut eller om man går in på sin lediga dag och behöver jobba, då är det ju så att man får en extra ersättning numera.
Arbetsgivarsidan betonar att avtalet håller sig till industrins nysatta lönenorm på 6,4% på två år. Sofia Larsen är vd för Svensk Handel.
För oss har det varit väldigt viktigt att få motsvarande pris för de krav som facket har ställt. Det har vi fått, inte minst genom att hålla tillbaka löneökningarna och hålla tillbaka ingångslönerna.
Anställda på lager och inom e-handeln får en lite lägre lönehöjning. Men där har facket för första gången fått igenom krav på arbetstidsförkortning, motsvarande en arbetsdag om året.
Rapporterade Anders Jelmin. Inflationen sjunker mer än väntat, visar preliminära siffror, bland annat efter lägre priser på el och drivmedel. Anders Stenkrona är privatekonom på Nordea.
Ja, så rent privatekonomiskt så är det ju skönt för familjerna så att de kan ha råd med, ja, de får lite pengar över så att inte inflationen tar alla deras pengar. Men vi ska också komma ihåg att en stor del av hushållskassan går till mat. Och maten är fortfarande relativt dyr mot vad vi är vana vid i alla fall. Så att, ja, men energipriserna har gått ner och det är positivt.
Och att matpriserna fortfarande ligger högt, det har bland annat Hanna Jönsson i Luleå märkt.
Ja, priserna har ju gått upp jättemycket. Och särskilt på kaffe. Den tillhör ju kanske lite mer champagneavdelningen numera. Så att man får ju välja de gånger och dricka upp allt kaffe.
Men champagnekaffe eller inte, så tycks de preliminära siffrorna från Statistiska centralbyrån visa att det så kallade konsumentprisindex med fast ränta, KPIF, nu ligger på 2,3%. Och det är ungefär 0,5% mindre än för februari och ganska nära Riksbankens mål på 2%. Det innebär alltså att levnadskostnaderna inte borde stiga mer än till exempel lönerna gör. Men många verkar vara oroliga för ekonomin just nu. Och enligt Anders Stenkrona på Nordea så håller man lite hårdare i pengarna än vanligt.
Men en sak som svenskarna gärna prioriterar, det är semester. Och med tanke på allt som har hänt nu här så ser vi att kronan faktiskt har stärkts. Så det kan ju faktiskt förmå människor att vilja åka utomlands i större utsträckning än vad de hade kanske velat när kronan var så svag.
Och för Kent Nilsson i Luleå påverkas inte semesterplanerna av hur priserna och därmed inflationen utvecklas.
Nej, ingenting. Inte det minsta. Så att,
ni åker ändå?
Ja, vi åker nog ändå. Så att det ordnar sig.
Säger Kent Nilsson i Luleå till reporter Erika Sundén. Idag samlas kristdemokrater från hela landet till kommundagar, och när partiledaren Ebba Busch höll tal ville hon ingjuta mod hos sina partivänner.
Vi kan inte begränsa oss av opinionsmätningar och föreställningar om att ett litet regeringsparti alltid förlorar. Förstå vad som händer om det är den tanken vi sår. Vad det är vi då skördar längre fram. Vi behöver ha siktet inställt på mer.
Nej, låga opinionssiffror som för Kristdemokraterna legat under spärren till riksdagen under en längre tid ska inte hindra partiet. Det kan väl ses som budskapet från Ebba Busch till de förtroendevalda i kommuner och regioner som nu samlats till kommundagar. Så här 1,5 år före valet knöt hon i sitt tal an till kristdemokratiska kärnfrågor som trygghet, vikten av familjepolitiken och betydelsen av de kristna värderingarna. Det räcker inte att rusta det militära försvaret för att skydda Sverige, sa hon. Det krävs också gemensamma värderingar.
Tydliga gemensamma värderingar, det är en viktig drivkraft för ökad försvarsvilja.
Hon kritiserade också såväl indirekt den nuvarande amerikanske presidenten Donald Trump för att ställa krav på Ukraina istället för på Ryssland när det handlar om att avsluta kriget. Men också den tidigare presidenten Joe Biden för att kratta vägen för Trumps seger genom att i vissa frågor hellre ägna sig åt symbolpolitiken än Ebba Busch än att lyssna på vad det amerikanska folket behöver.
När identitetspolitisk fixering prioriteras framför landets mest akuta behov, då går ju inte beslutsfattarna i takt med folket. Och därför gick det som det gick. En president gick vilse och en annan trampade på, kan man säga.
Reporter Katarina Helmersson. Så till turerna kring den senaste tidens tunga avhopp inom Liberalerna. Partiledaren Johan Persson presenterade idag en ny partisekreterare.
Jag är väldigt glad att kunna presentera Liberalernas nya partisekreterare som efter sedvanliga möten i partiet de senaste dagarna har kunnat väljas till just ny partisekreterare Simona Moansson.
I måndags meddelade Liberalernas tidigare partisekreterare Jakob Olofsgård och den tidigare jämställdhetsministern Paulina Brandberg att de lämnar sina poster. Huruvida det finns något samband är dock oklart. Simona Moansson, som nu tillträder, blir den tredje partisekreteraren för Liberalerna på lika många år. Och hon ser det som sin främsta uppgift att göra partiet redo för valet 2026.
Vi går in i en fas nu där centralt för oss ska vara att öka vårt förtroende och växa som parti. Det kommer vara min uppgift. Se till att det finns kämpaglöd och värme internt och att vi kan se till att växa externt.
Och så här kommenterade partiledaren Johan Persson att Liberalerna har bytt partisekreterare flera gånger på kort tid.
Det är tufft, men jag vet att Simona har både kraften och energin och förutsättningen att göra ett bra jobb.
Simona Moamsson är idag ledamot i Liberalernas partistyrelse. Tidigare har hon haft politiska uppdrag i Göteborg och var tredje namn på partiets kandidatlista i EU-valet. Inte minst har hon utmärkt sig genom sitt motstånd mot Sverigedemokraterna som Liberalerna nu samarbetar med i Tidöavtalet. Att bekämpa SDs åsikter har Simona Moamsson sagt vara hennes drivkraft, och att sitta i regeringen med SD har varit en röd linje för henne. Men idag låter det annorlunda.
Vi har ett väldigt tydligt besked. Partiet har slagit fast hur vi ska förhålla oss till andra partier. Johan är tydlig med vart vi står och jag står bakom det. Det finns liksom ingenting nytt, utan vi har ett beslut och det är fortfarande det som gäller.
Och så om partiet väljer att sitta i regering med SD, då tänker inte du lämna?
Det är inte en diskussion. Vi har ett beslut just nu och det är det som gäller. Ingenting annat.
Reporter var Hiwa Abdelsade. Sydkoreas president Yoon Suk-yeol har accepterat domen som kom tidigare idag, där han fälls i riksrätt för att ha infört militärt undantagstillstånd. Men reaktionerna bland sydkoreaner är starka och åsikterna polariserade.
Jag känner mig så ledsen. Det är det enda sättet jag kan beskriva känslan på, säger 43-åriga Kim Tae-hoon. Efter beskedet att Sydkoreas president Yoon Suk-yeol fälls i riksrätt och därmed avsätts. Hon står i utkanten av protesterna till stöd för president Yoon i Seoul, där människor skriker i förtvivlan och börjar gråta när det står klart att Yoon fälls. I en demokrati är människors vilja det viktigaste, så domstolen borde ha tagit hänsyn till vad folk tycker och friat president Yoon, säger Kim Tae-hoon. När konstitutionsdomstolen i Sydkorea idag fällde den kontroversiella presidenten Yoon Suk-yeol i riksrätt var det just precis vad man inte gjorde. Domstolen med 8 domare som drar åt olika håll politiskt var enhälliga i sitt beslut att fälla Yoon. Hans korta och kuppliknande införande av undantagstillstånd i december förra året utgjorde ett brott mot konstitutionen, slog domstolen fast. Yoon kände sig pressad av sina politiska motståndare som kontrollerar parlamentet och som försökte förlama hans politik. Men det utgör inte grund för att införa undantagstillstånd och mobilisera militären, enligt domen. En bit bort från den Yoon-vänliga protesten dansar Yoons motståndare i glädje när beskedet har kommit. Sydkorea är säkrare nu när Yoon Suk-yeol inte längre är president, säger Cho So-yo, 33 år. Yoon har accepterat domen, men hans anhängare säger att de kommer att protestera mot den. 14 000 poliser har mobiliserats här i Seoul. Premiärministern fortsätter nu att agera som president i Sydkorea fram till nyval i juni. För Yoon väntar ytterligare en dom i ett brottmål där han bland annat anklagas för uppror. Moa Kärnstrand, Seoul.
Och med direkt nu från Sydkorea och Seoul har vi vår korrespondent Moa Kärnstrand. Du är ju där nu vid de här protesterna som pågår. Hur är stämningen där nu?
Just nu så står jag vid en protest, eller ska vi kalla det för ett firande kanske, bland de som är emot president Yoon, som ville se honom fälld. Och de är glada, det strömmar till människor här som fortfarande bär plakat, och man märker en, ja vad ska jag säga, glädje, lättnad framförallt bland de som jag har pratat med, att dels att det här är över nu, men också att det blev som de ville, det vill säga att president Yoon fälldes, och som en majoritet av befolkningen också ville, enligt opinionsundersökningar.
Glädje där du är alltså, men också sorg och missnöje på andra platser där det protesteras. Delade känslor efter den här dramatiska tiden i politiken i Sydkorea. Hur ska landet gå vidare från det här?
Ja, det är ju frågan nu vad som kommer hända. Sydkorea är ju ett väldigt polariserat land. Det var det även innan det här hände, ska man säga. Men det som många pratar om här nu, det är ju att de här domarna i konstitutionsdomstolen var eniga när de fällde president Yoon. Det vill säga, trots att de har olika liksom, politisk färg, eller vad man ska säga, inofficiellt, så var de eniga om att det här var ett brott mot konstitutionen. Och att det på något sätt i sig enar människor, för att man kan inte börja argumentera kring att den ena domaren tyckte si och den andra domaren tyckte så. Men det kommer ändå bli utmanande, för att nu står ju landet inför ett presidentval i juni när man ska välja en ny president. Och då kommer ju någon från Jons parti stå mot en person från oppositionspartiet, och så kan det ju bli ett maktskifte här i landet.
Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med direkt från Seoul, Sydkorea. Det har inletts en förundersökning mot en anställd på det HVB-hem där en 13-årig pojke var placerad när han i höstas rymde och avlossade skott mot det Israel-kopplade försvarsföretaget Elbit Systems i Göteborg. Enligt misstankarna kan den anställda ha känt till planerna. Åklagare Åsa Nilsson.
Jag anser att vi har en skyldighet att utreda när vi får reda på att potentiellt brott har begåtts.
13-åringen som har erkänt att han sköt mot företaget ville inte genomföra uppdraget som en äldre pojke på boendet misstänks ha rekryterat honom till, säger åklagaren. Enligt uppgifter i förundersökningen ska 13-åringen ha pratat med en annan boende som i sin tur berättade för en anställd. Enligt samma person ska den anställde inte gjort något för att stoppa planerna, säger åklagaren.
Vi har startat en förundersökning mot den personen. Så långt som vi har kommit i den utredningen nu så har vi inte kunnat bekräfta så i fallet. Vi har den här personens uppgifter på att han har gjort det. Men personalen menar att så inte är fallet.
13-åringen blev lovat pengar för att utföra skottlossningen. Han skulle även bli körd tillbaka till sitt HVB-hem efter attacken. Men åklagaren menar att de som misstänks för att ha kört honom och för att ha drogat honom för att han skulle våga utföra skjutningen lurade pojken.
Min bedömning är att det aldrig funnits någon plan att vare sig plocka upp honom eller betala några pengar.
Rättegångar mot de som misstänks ha involverat pojken i attacken har börjat idag i Göteborgs tingsrätt. Samtliga förnekar brott, och för åklagaren är det viktigt att det nu startats en förundersökning mot den anställde.
Det är väldigt utsatta barn som bor på den här typen av hem. Det ställer ganska höga krav på personalen, enligt mig. Får vi indikationer på den här typen av beteenden, då måste vi naturligtvis följa upp det.
Reporter var Kristin Holmberg. 53 svenska författare uppmanar nu kulturminister Parisa Liljestrand att agera mot Facebook-ägaren Meta. Ylva Nilsson på Kulturnytt. Hur vill de att kulturministern ska agera?
Ja, det är ett öppet brev i Aftonbladet som de då hävdar att teknikjätten Meta har använt sig av deras böcker för att träna sin AI-modell. Det här efter att tidskriften The Atlantic avslöjat att Meta ska ha använt ett ökänt så kallat skuggbibliotek för att träna AI-modellerna. Och där ska över 7 miljoner böcker finnas digitalt, många som egentligen är upphovsrättsskyddade. Och svenska författare har alltså funnits med där.
Och de här författarna är inte de första som har reagerat, eller hur?
Nej, även i Storbritannien har flera namnkunniga författare, som till exempel Nobelpristagaren Kazuo Ishiguro, startat en namninsamling och krävt att företrädare för Meta ska kallas till parlamentet för att svara på frågor om det här. Och här i Sverige har också översättaren John Swedenmark reagerat efter att ha upptäckt att en av hans översättningar från isländska till svenska finns med i den här databasen.
Det kändes som att det här är faktiskt mina lösningar, och jag förväntar mig inga pengar någonsin, men jag är så rädd att mina fina lösningar ska komma på villovägar och bli missförstådda.
Och nu vill författarna alltså ha kulturministerns hjälp. Vad säger ministern om det?
Ja, Parisa Liljestrand skriver i en kommentar till oss på Kulturnytt att hon förstår upprättsinnehavarnas frustration. Hon tycker att Metas agerande är oacceptabelt, och därför kommer hon att bjuda in Meta och företrädare för rättighetsinnehavarna för att klarlägga den här situationen. Och det här kommer att ske i närtid, skriver hon.
Och sist då, vad säger det utpekade företaget här Meta om det hela?
Ja, vi har fått en kort skriftlig kommentar från Meta där de skriver att, citat, vi respekterar upphovsrätt för tredje part och anser att vår användning av information för att träna AI-modeller är förenlig med gällande lag, slutcitat.
Kommentar från Meta där. Vi hörde Kulturnytts Ylva Nilsson, reporter var också Anna-Karin Ivarsson. Nu till Selma Jennervall och Radiosporten.
Som inleder med en polisutredning.
Tre nazisthälsningar på svenska fotbollsläktare som inträffat under våren polisutreds just nu, och för den antirasistiska stiftelsen Expo är det ett oroande tecken i tiden. Vi har Jonathan Lehmann.
Det är ju allt ifrån vad vi har sett från Trumps administration och Elon Musks Hitlerhälsning och andra såna här delar på hemmaplan. Så det är ju någonting som är ett skäl till oro, som också kan naturligtvis leda till fler såna här uttryck i olika sammanhang, bland annat på läktare. Och därför är ju de här gränsdragningarna så viktiga. Det är viktigt att de här händelserna polisanmäls, att man inte ser det här som något struntsak eller någon provokation bara, utan att det är glasklart att det här, vad det här är för någonting, och att det är straffbart.
De tre misstänkta nazisthälsningarna i klacken hos Malmö, Djurgården och Örebro polisutreds just nu, och alla tre klubbar har tagit avstånd, reporter Malin Rimfors. Så fotboll, för ikväll ställs svenska damerna mot Italien i Nations League. Ett tufft motstånd enligt förbundskapten Peter Gerhardsson.
Vi hade stora problem hemma i Malmö när vi spelade 1-1 där, och det är ett lag som när du tittar på dem är väldigt taktiskt skickliga. De har en taktisk flexibilitet. De är skickliga i sitt djupledsspel, och det måste man få stopp på. Bra inläggsspel, bra huvudspelare där inne. Kontingsspelet kommer att vara viktigt för oss.
Matchen börjar 19 och ni hör den i P4.
Radiosportens Selma Jennevall. Polisen som utreder massmordet i Örebro bekräftar nu för P4 Örebro att gärningsmannen befann sig på Campus Risbergska redan klockan 10 på förmiddagen. Tidigare fanns en lucka i händelseförloppet från att gärningsmannen klev av bussen vid skolan vid 8-tiden på morgonen och att han sågs på skolan vid 11:30. Så här långt har polisen hållit omkring 1000 förhör med elever och personal. I dådet dödades 10 människor. Ekoproducent Louise Haag, i nyhetsstudion idag Alexander Ceylon Lund.
God eftermiddag. På SMHI finns Angelica Lundberg. Nordliga vindar drar kall luft söderut över landet när lågtryck i norr drar bort österut och ett högtryck etablerar sig i väster på Norska havet. Under det närmsta dygnet passerar en del moln och lite snöbyar åt sydost över landet i samband med en kall front. Under helgen väntas fortsatt kyligt väder och tidvis lite blåsigt i nordvinden. Sol varvas med moln som efterhand ökar norrifrån. Högtrycket på Norska havet bidrar till mest uppehåll, men i fjällen, östra Svealand och Östersjölandskapen kan snöbyar dra in norrifrån. Idag och imorgon är gräsbrandsrisken stor eller mycket stor på de flesta platser i södra och mellersta Sverige. Prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland mest soligt, ikväll och i natt till klart till halvklart väder. I natt -2 till +2 grader. Imorgon åter mest soligt och på dagen 5-10 grader. Nordlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland soligt. Ikväll och i natt mest klart väder, i natt omkring 0 grader. Imorgon först sol men fram på dagen tidvis molnigt och möjligen någon snöby. På dagen omkring 5 grader och vi har nordlig vind med friska vindbyar. Gotland, soligt. Från ikväll drar moln in norrifrån. Det blir tidvis molnigt och snöbyar kan förekomma. I natt 0-3 grader. Imorgon också plats för lite solglimtar. Och på dagen 2-5 grader. Nordlig vind imorgon med hårda vindbyar. Hela Svealand, mest soligt. I kväll och i natt passerar moln söderut över främst Dalarna och Uppland. Möjligen att det även kan bli någon snöby. I natt i Dalarna och Värmland 2-7 minusgrader, annars omkring 0. Imorgon fram på dagen växlande molnighet och 3-8 grader. Nordlig eller nordvästlig vind med friska eller lokalt hårda vindbyar. Södra Norrlands kust och inland ökad molnighet från nordväst och snöbyar kan förekomma. I natt uppklarning norrifrån, då 2-7 minusgrader, lokalt -10. Imorgon åter ökad molnighet och fram på dagen tidvis molnigt, då 2-5 grader, i högre terräng omkring 0. Nordvästlig vind med friska eller idag lokalt hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland, mulet eller mulnande från nordväst med snöbyar här och var. Ikväll uppklarning norrifrån. I natt 5-10 minusgrader, lokalt omkring -15. Imorgon fram på dagen växlande molnighet och 0-3 grader. I nordligaste Lappland ett par minusgrader. Nordlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar som avtar till ikväll. Hela Norrlands fjälltrakter, både idag och imorgon, molnigt med tidvis snöfall eller snöbyar. Ikväll eller i natt klarnar det tillfälligt upp på de flesta platser. I natt 5-10 minusgrader, lokalt omkring minus 15. Imorgon 0-7 minusgrader, lokalt ner mot minus 10. Nordlig eller nordvästlig vind, på kalfjället tidvis frisk vind. Så en sjöprognos med siktsammanfattning på samtliga farvatten, måttligt i god sikt. Kulingvarning utfärdad på sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, nord eller nordost, 7-12 meter per sekund. Avtagande ikväll 2-7. Tidvis växlande. I natt ökande 5-10. Kattegat, nord eller nordost, 6-11. Värnen, Öresund och Bälten, omkring nord 3-8, på Bälten upp till 10. Sydvästra och södra Östersjön, omkring väst 2-7, under dagen vridande ost. Ikväll nord eller nordost 5-10. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, på Gotska sjön tillfälligt växlande 1-6, annars omkring nord 7-12. Imorgon 10-15. Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet, nordväst 8-13, i natt omkring nord. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 6-11, ikväll omkring nord. Imorgon avtagande norrifrån 4-9 meter per sekund och under eftermiddagen eller kvällen vridande till sydväst. Klockan 12 hade Stockholm 8 grader, Göteborg 9, Malmö Sturup 13. Karlskrona och Kalmar 9, Visby och Jönköpings flygplats 6, Norrköping 9, Karlstad 7, Gävle 8, Mora 6, Sundsvall 7, Östersund 2, Umeå 6, Vilhelmina 2, Luleå 4 och Kiruna minus 3 grader. God eftermiddag.
P1, Sveriges Radio.
Efter en fråga om mångfald så avbröts P1 Kulturs reporter Emma Engströms intervju med Hollywoodstjärnan Viola Davis. Hör om vad som händer där idag, när vi också tittar närmare på hur Trump-administrationen vill styra kulturlivet i USA i just mångfaldsfrågan. Och han slår brett. Det är allt från hur de stora tv-bolagen arbetar med mångfald till hur de nationella museerna kurerar sina utställningar. Jag heter Lisa Bergström. Det här är P1 Kultur. Det kom ett brev till Mr. Robert A. Iger, Chief Executive Officer, The Walt Disney Company. Avsändare är Brandon Carr, ordförande för The Federal Communications Commission, kallat FCC, alltså den myndighet som ansvarar för etermedier i USA. I ämnesraden så framgår det att det ska öppnas en utredning mot Disney ABC:s mångfaldsprogram. Myndighetschefen Carr, han skriver: "In particular, I want to ensure that Disney and ABC have not been violating FCC equal employment opportunity regulations by promoting invidious forms of DEI discrimination." Alltså att myndigheten för etermedier särskilt vill försäkra sig om att Disney och ABC inte har brutit mot reglerna kring jämlikhet gällande anställningar. Han skriver även i brevet att han har sett att Disney har ändrat sitt beteende på sistone, men att han är orolig ändå. Mycket orolig. Hej Gina Lindberg.
Hej Lisa.
Vår USA-korrespondent. Du, vad är han orolig för?
Han är orolig, säger han, för att Disney ägnar sig åt diskriminering. Och det han specifikt säger sig vara orolig för, det är att Disney ska ägna sig åt mångfaldssatsningar som enligt honom och enligt Trump-sidan utgör orättvis särbehandling. En sorts omvänd diskriminering. Det är så där Trump-administrationen resonerar, att alla mångfaldssatsningar ska bort. Alla försök från Disney och ABCs sida att ta hänsyn till kön och etnicitet till exempel när man gör rekryteringar. Det vill säga att aktivt försöka sträva efter en mångfald bland anställda. Den typen av mål ska bort. Och det är det som Brendan Carr vill komma åt med det här bekymrade brevet.
Mm. Och vad kan den här utredningen leda till, FCC:s utredning?
Ja, nu har han formellt startat, beordrat en utredning mot Disney och mot ABC för att se till att man inte fortsätter med de här bannlysta satsningarna. Och det gäller inte bara att komma åt policysatsningar som bolagen har nu, utan det gäller också tidigare policybeslut. Så att Brendan Carrs utredning ska gå tillbaka i tiden och titta på beslut från de här bolagen de senaste åren och undersöka då om man har brutit mot anställningsregler på olika sätt genom sina mångfaldssatsningar. Mm. Och det här bekymrade brevet skickar han alltså trots att Disney redan har sagt att man har dragit in sina mångfaldssatsningar. Och det har man gjort antingen genom att lägga ner projekt helt och hållet eller i andra fall genom att man har anpassat språket. Och en sak som man har gjort det är att Disney Plus har ändrat i de där texterna som man har lagt till på senare år i gamla filmer där man har en liten disclaimer där man kan varna för att här är det rasistiska stereotyper i gamla tecknade filmer till exempel. De varningstexterna har man kortat och skrivit om i vissa fall för att anpassa sig efter de här nya reglerna. Och man har också ett annat exempel är att en avdelning som Disney hade på personalområdet som hette Diversity and Inclusion, den har man döpt om och kallar den nu för Talent Strategy istället. Mm. Så att Carr skriver i det här brevet att han har noterat att det pågår förändringar, men han vill försäkra sig om att det här inte bara är kosmetiskt på ytan, utan alla mångfaldsprojekt eller diskriminerande projekt som han kallar dem måste avslutas.
DEI programs, det är det man pratar om, alltså diversity, equality, inclusion, mångfald, jämlikhet och inkludering. Det är ju något som har varit ett ramverk för många företag och institutioner länge i USA. Jag försöker förstå här president Trump varför han vill ha en aktiv politik mot det här. Går det att hitta någon mer anledning eller är det just det som du var inne på med?
Ja, det är ju det här begreppet DEI, det har ju som du säger, det har använts i myndigheter, skolor, universitet, inom militären och även i företag för att sätta upp riktlinjer för att öka mångfalden och för att se till att det blir lika behandling, motverka diskriminering. Men det här begreppet har ju blivit ett rött skynke för Trump-republikanerna. De vill ha bort det helt och hållet från statlig federal verksamhet. Så att nu satsar man väldigt mycket kraft och energi på att få bort all sorts mångfaldsarbete eller allt som är i närheten av det här DEI-begreppet. Inte bara inom myndigheter och departement utan också i förlängningen då i företag, därför att annars kan olika kontrakt dras in. Och det är ju en del av det stora kulturkriget. Den här kampen mot allt det som Trump etiketterar som woke. Och han menar att de här satsningarna är en sorts omvänd diskriminering som då skulle kunna drabba majoritetsgrupper, drabba vita till exempel. Han har beskrivit DEI-satsningar som tyranni och nu ska han befria landet från de här tyranniska plågorna och projekten.
Men Gina, hur laddat skulle du säga att mångfaldsbegreppet är idag i USA?
Oerhört laddat och helt politiserat. Det har ju gått så långt att själva språket, orden för detta är politiskt laddade. Att Trump-administrationen till exempel vill att myndigheter tar bort vissa ord som inkludering, mångfald, etnicitet. De orden ska inte finnas med i olika skrivelser. Och nu applicerar man då samma sorts politik, samma sorts regleringar på medieföretag genom att hävda att mångfaldssatsningar per definition skulle vara diskriminerande. Så att det är en oerhört laddad debatt.
Och att ordet mångfald är ett laddat ord i USA i dessa tider, det fick Emma Engström erfara. Hej Emma! Hej Emma.
Hej Lisa, jag hoppas att du hör mig.
Jag hör dig, och det fick du, att det är ett laddat ord. Det fick du erfara en intervju som du gjorde med den Oscarsbelönade skådespelaren Viola Davis häromdagen. Hon är aktuell nu. Ja, det blev annorlunda. Hon är aktuell nu med filmen G20, i vilken hon spelar USAs president. Har du hört talas om den här filmen, Gina?
Jag blev väldigt peppad, för att G20-möten är ju något som jag brukar bevaka som journalist. Men en film om det låter spännande.
Emma, du kanske ska berätta vad filmen handlar om.
Ja, det är då Viola Davis som spelar en amerikansk president, och hon vill då bekämpa svälten i världen. Och så ger ju då titeln, den här ledtråden, att det utspelar sig på ett G20-möte i Sydafrika. Alltså G20-mötet är ju det internationella forumet där de största ekonomierna i världen träffas och pratar ekonomi bland annat. Spelplatsen är också intressant för den här filmen, för att Sydafrika har ordförandeskapet faktiskt i år. Så att vi har då en actionfilm som utspelar sig i ett högaktuellt geopolitiskt sammanhang med inslag av deepfake, terrorism, kryptovaluta. Ganska aktuella ämnen, eller hur? Och den är då gjord av bland andra Viola Davis eget produktionsbolag och Amazons strömningstjänst Prime då. Och sedan regisserad av den mexikanska Patricia Riggen, och har en stor mångfald verkligen bakom kameran och också framför kameran. Ursäkta. Så att, ja, den är en mångfaldsfilm kan man säga.
Och att politik i USA och mångfald är laddat, det blev tydligt inför din intervju, Emma Engström. Berätta vad som hände.
Ja, men precis när jag stod uppkopplad och skulle liksom komma in i det här digitala rummet, så fick jag en tillsägelse att inte ställa frågor om politik. Och det gjorde mig lite förundrad, eftersom filmen just handlar om politik. Men så är det ibland när man gör de här PR, liksom inramade intervjuerna. Man får lite förhållningsorder så där. Och så börjar vi i alla fall intervjun, och jag frågar då Viola Davis om men hur det var att spela president. Vi kan höra vad hon svarar.
It feels fantastic. The script came to us in 2016. So it came to us 8 years ago, before anything had transpired.